With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej! Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Lättast lyssnar du på Acast på webben eller i appen. Kolla upp det. Acast gratis och fritt. Henrik Berggren, sångare i Broder Daniel, ni vet. Han svarade en gång på hur man skulle lyckas med musik att allt var bara tur och slump. En som fått känna på det där, som förutom en stor dos talang, är Love Antell. Och nu tänkte vi faktiskt berätta historien om hur allting började. Så, jag gör väl som vanligt. Jag drar inte på det för länge. Här är avsnitt nummer 4, Dill och Duva, med Love Antell. Lycklig lyssning!
Dill och Duva, mitt Tom Jerry Boman.
Hur har dina senaste 24 timmar varit?
Det har varit ett segt uppvaknande i morse, kan jag säga. För att, jag går inte ut så där jättehårt så ofta. Men när jag väl gör det så är det som att jag liksom kommer in i det på ett sätt så här som är helt bottenlöst på något sätt. Att jag märker inte att jag har druckit så mycket som jag gjort. Nej. Så det insåg jag i morse då, att när jag vaknade vid 12:30 och sånt där. Så. att det var en lyckad kväll.
Ja, men du var
men
på,
det var väldigt kul.
Ja, du var på strand och spelade skivor.
Ja, precis.
Vad skulle du säga att du, när du spelar ute så, vad blir det för musik?
Nej, DJ.
Ja.
Mm. Alltså det, man spelar ju de senaste låtarna man gillar såklart. Alltså det, jag lyssnar jättemycket på musik hela tiden. Och nu använder jag streamad sån där musik. Så att jag gör listor hela tiden på vad jag lyssnar på.
Ja.
Och det, så jag lyssnar på mina egna listor på något sätt. Men när jag spelar ute så brukar jag blanda det med också såna här gamla, alltså saker man har nostalgiska grejer minnen till. Alltså, jag brukar ofta spela det som jag samlar på skiva, på vinyl, det är Northern Soul och sånt där. Mm. Och gamla singlar med liksom, ja, jag gillar New Wave, hela den brittiska scenen framförallt. Men så jag brukar blanda det med liksom nyinköpta skivor.
Jag kan själv känna mig om jag spelar ute att ibland så får jag den här känslan utav att nu ska jag spela det här, nu måste ni lyssna på det här, nu ska jag uppfostra er. Mm-hmm. Kan du känna en sån grej?
Nå, det är lite så att man vill inte göra det som är väntat så här. Men så där vill man ju lite så här, hallå, nu ska ni höra Twist and Shout och lyssna på den som om ni aldrig hört den förut. För då kan man ju gå igång på en sån.
Ja.
Men jag vill inte vara svår, alltså det är lite så här, jag tycker att välja låtar då för ett dansgolv en fredagkväll kan vara precis samma sak som att stå på scen. Att man måste, det är ett givande tagande, man liksom, det är ett samspel.
Ja.
Och jag gillar den grejen, jag är inte där för att göra mig märkvärd, utan det är att hålla igång en liten lägre eld. Det är det. Jag gillar det när jag spelar skivor.
Hur stor blev elden igår då?
Nej, det var klackarna i taket. Men sen var det något, det hände, en propp gick.
Aj.
Mitt i den låten. Ja, så det var helt svart.
I hela stället eller bara i...
Nej, bara DJ. Faktiskt bara DJ-båset. Så vi trodde att det var någon av oss som hade dragit ut en sladd.
Det var ett attentat.
Ja.
Det var
en dålig låt.
Nu, kaboom. Vad var det för låt du spelade? Kommer du ihåg?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej.
Vad hette gatan du växte upp på?
Östermalmsgatan.
Och det ligger på Östermalm då såklart?
Ja, jag är ju från början uppväxt på Fältöversten. Och då hette det väl Vallhalla vägen 146B eller något sånt där. Där bodde jag tills jag var 3. Men sen bodde vi på Östermalmsgatan.
Nu när du tänker på Östermalmsgatan, vad är det första du kommer att tänka på?
Jag har en sån här kul bild i huvudet av att våran granne kommer upp i sidan pyjamas och är skitförbannad. Klockan är 10 på kvällen och visst jag står med... Alltså då hade jag lånat en sån jättestor basförstärkare som var liksom... Jag vet inte, det är som säkert 8 högtalarmembran i högtalaren. Den stod jag och blåste. Så det var liksom den där krocken av... Vi var liksom en finsk scenafamilj ungefär i andras ögon. Och hyresgästerna i bostadsrättsföreningen. Sådär. Så vi var lite... vi kanske stack ut lite grann, tror jag.
Kände du att du liksom inte riktigt... Det här är inte mitt, riktigt. Den här... Nej, du bodde ändå där väldigt länge.
Jag brukar säga alltså att mitt klassförakt... odlades väldigt tidigt.
Grannen i sidan pyjamas.
Precis. Men det satte kanske inte så djupare spår än så. Att jag liksom alltid är ganska lätt irriterad på rika snorungar och sådär. Men sen jag hade ju redan så här på typ tidigt på högstadiet, vid 7:an så här, hade jag kompisar som bodde i Tumba och liksom, så att jag umgicks inte så mycket med folk just från Östermalm.
Nej.
Inte, utan mina polare kom oftast, att Agge kom ju från Tumba, så hans polare hängde vi mycket med. Så jag kommer ihåg mina tonår och allt, att man var långt ute på pendeltågslinjen med ett flak folköl och undrade vart fan festen var någonstans, och när man kom fram så stod en piketbil och festen var över.
Hände inte så ofta på Östermalm helt enkelt.
Nej, det här var dött alltså. Det är fortfarande så.
Jag har ju någon liksom så här, myt eller någon sorts fördom kan man väl säga om Östermalm, att det är just, det är väldigt mycket här låser vi dörren och det händer nästan ingenting. Ja. Känner du någon sån grej? Att man liksom håller sig för sig själv på något sätt. Alltså det känns hela...
Det är en speciell plats på många sätt, för att den är så konservativ och alla gatorna har någon så här militär termer och sånt där. Jag vet inte, men det fanns i Fältöversten så fanns det något som heter Östermalms ungdomsgård.
Ja.
Där spelade jag, hade mina första gig tillsammans med Agge och när vi hade ett band ihop när vi var 13.
Ja.
Och Magnus och Lasse var två eldsjälar som drev det där och såg till att det var konserter och fixade grejer. Det kommer jag ihåg, att det var en sån grej som var någonting som levde i den där ganska trista stadsdelen, Östermalm. Det var
den här fritidsgården.
Fritidsgården,
ja. Så att, vad hette den, sa du?
Östermalms fritidsgård.
Ja,
det låg ett bibliotek, ett vårteater och så fritidsgården där, precis mot Vallhalla vägen. Men sen stängdes den där ner, så att liksom när Nationalteatern sjunger gården är stängd för länge sedan, snuten jagar tonårsgäng, så var det liksom, ja, lika gärna kan handla om Östermalm 1995.
Vet du när du, om vi backar lite till det där, vet du när du första gången så här tog upp en gitarr eller kände någonting med när var det?
Det vet jag. Det var i Finland, för att jag har ju finska föräldrar, så att vi åker dit på somrarna och hälsar på släktingar. Inte så mycket längre, för att på min mammas sida har vi knappt några släktingar kvar att träffa. Men på min pappas sida har vi ett landställe fortfarande.
Var i Finland är vi då?
I Borgotrakten. Alltså det är en timme öster om Helsingfors. Mm. Pärnå heter byn. Det är finlandssvenskt. Så mm. De flesta pratar svenska. Mm. Men hur som så minns jag bara att vi stannade på en mack och köpte ett band med Beatles. Och sen så... Det var Beatles första skiva på kassett. Och sen så... stod jag och spelade kastruller och varit helt tokig några veckor och ville ha en gitarr. Så att,
hur gammal är du där?
Jag var 8 år. Ja. Nej, jag var oj. Jag var 7 år men skulle fylla 8.
Ja.
Så att det var när jag var 8 år som jag fick en gitarr. Så då gick vi ner på Gottfried Johansson, en gitarraffär som fortfarande finns kvar.
Mm.
Där gick jag ner. Köpte en Landola.
Och den finns den kvar? Alltså
nej,
gitarren?
Nej, jag vet inte fan vad den är. Du vet, jag har flyttat många gånger och finns det som är bilder och sånt där från min barn, det har varit skitsvårt att hitta.
Ja.
Jag vet inte om mina föräldrar är ostrukturerade, men saker försvinner.
Ja.
Den gitarren vet jag inte vad den är.
Synd kanske.
Ja.
Men kände du redan direkt från början där att jag vill göra egna grejer, jag vill uttrycka mig eller?
Ja, det är ju den låt faktiskt direkt som hette jag kommer inte ihåg vad den hette, men den var en rak rip-off på Off the Hook med Stones.
Ja.
Och det var i stort sett samma melodi men en annan text. Ja. Jag tror texten påminner väldigt mycket om en text som jag har hört med, jag tror det var någon Beatles-låt, en kärlekslåt om en tjej bara.
Ja, på engelska.
Ja, det var först på engelska och min farsa hjälpte mig med att få det rätt, för jag kunde inte engelska.
Nej.
Jag lärde mig engelska fonetiskt för att jag sjöng oftast alla låtar lärde mig då eftersom jag inte kunde engelska, jag inte börjat läsa det på i skolan och så vart det ju jävligt mycket fel. Till och med Bebopalula. Jag vet inte vad texten är. Jag har kvar min gamla version.
Jag hoppas att du kommer att köra någon av de här låtarna på hitta på engelska som ett extra nummer någon gång.
Jo.
Kom igen. Jag kommer stå där och skrika att du ska göra det.
Ja, jo, jag ska göra det.
Hände det väldigt snabbt ditt musikintresse?
Ja, det kom crash boom bang alltså där.
Mm.
Och sen fattade jag väl att man också fick en identitet bland kompisar så när man hade man kunde spela gitarr och så där. Man stack ut och man fick spela på klassfester och så där. Och jag tror att vi hade alla lyssnade på musik. Jag minns att det var Bad, Michael Jacksons Bad och Appetite for Destruction. Det var så två skivor som jag kommer ihåg väldigt starkt. Jag hade på kassettband. Det var ju det vi lyssnade på. Så att när jag liksom började föreslå att lyssna på Beatles så var ju, då fick man också en identitet bara genom att vara lite udda. Och det har varit, tror jag, något som präglat mig också genom liksom mitt musiklyssnande och kanske också min personlighet, att jag på gott och ont alltid måste hitta min egen lilla väg. Då. Jag har aldrig riktigt, kanske som du, ingått i så här riktigt de här riktiga indie-kretsarna där man har en gemensam stil och så.
Nej.
Som det finns i Göteborg eller så. Utan det, jag har alltid känt lite utanför. Men jag har alltid gillat subkulturer. Jag har alltid liksom identifierat mig, lite fel ord, men så här, velat vara det. Alltså jag gillar framförallt musik, subkulturerna, för att de har kläderna, stilen, musiken och så här, livet präglas av det. Och Northern Soul scenen som jag upptäckte där i 20-årsåldern typ, det var, där hittade jag den stilen vill jag ha. Men jag har ändå aldrig liksom,
du vill inte riktigt, du vill inte riktigt känna att någon
jag vill inte bli en hel
peka så här är han liksom.
Jag vill inte bli det rakt av, men det är den subkulturen jag tror jag mest har format mig i alla fall. Om jag liksom
hur funkade det där i var det personerna du började hänga med, började ni hänga med varandra tack vare musiken, eller påverkades ni, alltså hängde ni innan och sen så, eller hittade ni varandra via musiken?
Alltså, det är också en grej att jag har ju hållit på med illustration och konst, gått på konstskola och så, men mina närmaste vänner har alltid varit folk jag spelat musik med. Mm. Och det kan jag inte heller riktigt svara på, men varför är jag så? Men det har varit genom musiken som jag har fått mina närmsta vänner jämt. Och det tror jag också har varit att jag fortsatt, alltså hela det gänget som jag bildade ett band med sen så småningom, som hette Florence Valentin, det var ju ett sånt kompisgäng som började någonstans att formas när vi var 13, när jag och Agge började hänga och spelade i band. Men sen fortsatte det även upp i gymnasiet liksom, när vi till slut fick ihop ett gäng som spelade.
Vad var det för band ni hade i början? Eller går det att sätta någon etikett på det?
Nej, det var grunge och sådär. Ja. Och någon typ av depprock. Alltså, vi lyssnade på Doors och det var långhåret och Nirvana liksom. Det var det. Och så, vi var en trio. Det var en kille som hette Jeff som spelade bas. Och så hette vi Oktober, tror jag. En konsert.
Ja, en konsert.
Jag vet allt möjligt.
Är fortfarande språket engelska? Eller är det...
Nej, det var engelska. Det var det.
Ja.
Men vi sjöng liksom covers också. Så att vi gjorde ju... Alltså, du vet, somliga går med trasiga skor kunde vara. Liksom. Och sen så efter det spelade vi en låt av Polis. Man gjorde allt liksom... Jag tyckte det var svårt att skriva låtar. Jag höll på jättelänge och innan jag fattade hur man ska göra sådär. Oftast var det för likt någonting som fanns och sådär. Och det kanske jag har haft som metod fortfarande, att jag tar en låt och ser bara om den lite grann. Nej. Jag tror att låtskrivandet har alltid varit... Alltså det var något som jag faktiskt började ordentligt med när jag var runt 19 eller 17 kanske. För då hade vi ändå börjat spela ordentligt. Men jag tyckte det var när jag var 19 som jag gjorde... vi hade ett band som hette Smoking Fish. När vi var ute i Haninge så byggde vi liksom en studio nere i tvättstugan där vi bodde. Jag köpte en dator och sådär. Och... det gjorde det att man kunde göra vad som helst, så vi spelade in alla typer av låtar och genrer som vi kom på. Alltså hette vi Smoking Fish, så att den skivan som vi skickade runt, den var liksom en Ray Davis pastisch och en Daft Punk låt du vet, på engelska.
Det skulle kunna gått hem, någon hade kunnat hitta någonting. Bara, men den här gillar jag, fast vad är det här?
Jo, en låt som folk gillade hette Here the Weekend Comes. Och den låter som en sån här... Den var den mest allmängiltiga poppen jag tror vi gjorde. Och så spelade vi på Hultsfredsfestivalen. Och sen la vi ner och då sa jag att fan, nu vill jag sjunga på svenska.
Vilket år spelade ni med det här bandet på Hultsfred?
2001. Så då var jag 20 år.
Hur var det?
Det var kul, för
det var ju ändå liksom Hultsfred, det var ju stort då.
Ja, det var det stort då, och vi hade tryckt upp 50 eller om det var 40 CDR-skivor med den här skivan vi hade spelat in. Och de sålde slut bara i liksom att från att folk gick ut från demotältet.
Ja.
Så stod min lillebrorsa och sålde dem liksom efter konserten, så det tyckte vi var jättelyckat.
Det var det här rookie-tältet där, va?
Ja.
Ja. Ja.
Men, och vi spelade mitt på dagen bara. Det var så här, mitt bland allt annat som hände. Men det var mycket folk och...
Det finns ju en chans att jag såg detta.
Nej då.
Jag har inget minne utav att jag har gjort det, men det var ju det.
Det var där du hängde.
Ja, där hängde ofta. Jag valde ofta bort de här större konserterna för de mindre banden och alla ens polar bara, men vad fan. Du vet ju inte vilka de här är, bara. Så var man ju där och tänkte så här, ja, men någon dag så kommer ju de här och blir de stora. Och då
Ja.
Då är det roligt att vara med.
Jo. Ja, jag kommer ihåg att det var samma år så spelade Money Brother och Marit Bergman i Rookie-tältet.
Ja, just
så
det.
Så det finns en samlingsskiva med.
Ja.
Med alla de här banden.
Den skivan har jag.
Vet du vad, Janne Klemans barn med punkfrisyr på omslaget.
Mm.
Jag tror att det är, jag vet inte om det är hans.
Ja, men jag har, alltså jag har alla de där samlingsskivorna. Man fick dem när man åkte dit liksom, som en sån här pressgrej liksom.
Ja.
I en liten påse. Fantastiskt. Kommer gå hem och lyssna på den här direkt.
Nej, men det, jag tycker oftast det är lite pinsamt med grejer som man inte, alltså när jag sjunger på engelska så här, det var ett enormt sökande bara. Så att jag kan inte stå för idag. Så. Men
när
jag minns att på hösten så började jag skriva på svenska och gjorde en låt som hette Här går man, här går man.
Mm.
Lite Robert Broberg titel.
I mitt galleri finns inga galleri. Den.
Men den spelades på så här Peter Demo, så var det... Nu tappar jag helt bort namnet. Karin Dreyer.
Ja.
Som var liksom inhyrd tyckare.
Ja.
Och hon tryckte på gröna lampan och så att det lät bra. Då kände jag att det här ska jag fortsätta med.
Mm.
Den gillar jag. Den låten, den är kul.
Den tycker du fortfarande är okej?
Ja, den är så skev på ett indie-sätt som är, det är så knäppt så att det blir bra.
Men här någonstans så bildas Florence Valentin.
Ja.
Eller något.
Ja, precis.
Vad var det som gjorde att det blev ni?
Vi hade ju samma band egentligen som med Smoking Fish blev liksom ett, vi ville vara som Beck Hansen ungefär, eller jag ville vara som ett knasigt band från Los Angeles med, vi gjorde som Devo och sådär och gjorde våra egna scenkläder med plastsäckar och det var väldigt crazy.
Mm.
Men det var blå sektion och liksom, vi hade till och med, vi köpte någon konstig sampler bara för att det skulle vara liksom alla konstiga grejer man kan komma på, tyckte vi. Trummaskin, vet jag inte fan om vi höll på med, men vi ville liksom prova något. Och då när vi sen så sjöng på svenska, då handlade det bara om att liksom utkristallisera vad fan är det vi ska göra. Och då tror jag att soul, jag började översätta väldigt mycket texter bara för att lära mig att skriva, och ett sätt att göra liksom testa grejer i replokalen var att spela soul låtar på svenska.
Mm.
Och då hade vi också Therese och Helena som sjöng. Så vi passade liksom micken mellan tre sångare.
Mm.
Och då hittade vi formen på något sätt, att man håller det enkelt, rent liksom. Bara vara liksom ett band som spelar på ett rakt upp och ner. Ja, Dexys Midnight Runners och Commitments, den filmen. Det var sån här grej som vi pejlade in.
Var ni så här överens allihop med en gång?
Jag tror att de andra tyckte det var skitdåligt att jag skulle slänga allt i papperskorgen som vi hade gjort tidigare.
Ja.
Så, vi hade gjort en låt som hette Play It Again Sam. Som var ganska rolig. Och sen så gjorde jag om den till en låt som hette Kom igen Ebba.
Mm.
Det här var innan Håkan Hellström med sin Kom igen Lena. Då gick den så här, Ebba, kom igen. Ja, någon sån. Och de tyckte att det var skitdåligt att kasta hela det här bygget på engelska och börja sjunga om Kom igen Ebba och så.
Ja.
Men jag tror att det visade sig att jag hade rätt. För att när vi hade gjort några låtar och släppte på internet så hade vi en låt som hette Allt de bygger upp ska vi med ner. Och då fick vi jättemycket feedback. Och folk skrev om det. Internet var lite nytt, minst sagt. Alltså, jag vet inte vad folk
framförallt,
skrev.
Framförallt för musik var det ändå rätt nytt där på 2000-talet. Liksom.
Ja, det här är 2002.
Ja.
Alltså hösten efter. Och då... Jag minns inte vart folk skrev, men jag vet att jag sparade några såna grejer, skrev ut.
Mm.
Bomben fanns det en sida som
hette. Ja, precis.
Och sådär.
Mm.
Och
Gustav Gillin och dem.
Han var med igår faktiskt. Ja. Drack jag. Han, och det gjorde att våran hemsida som jag vet inte, den kraschade i alla fall. Alltså man kunde inte ladda ner så mycket som vi hade lagt upp, eller man kunde inte ladda ner mer ett antal gånger per dygn eller någonting.
Nej.
Så att det var så att vem hade fått ta på MP3-an? Ja. Det var en sån där grej.
Jag vet de här låtarna, att jag hittade dem där någonstans på någon sida och fick ladda ner dem och bränna någon skiva någonstans, ja, bara för att kunna spela ute.
Ja.
Och det som ofta hände då var ju att de som ansåg sig vara mer riktiga DJs, eller vad man ska säga, det var alltid ett jävla klagande på sig. Ja, men man hör ju, det här är inte riktigt liksom, det är så dåligt ljud, det är så dåligt ljud, vilket det förmodligen var, men
det var nog det var dåligt mer så här, inspelat också.
Ja, men det var mest så här, känslan utav det liksom.
Ja.
Var så så här, nu ska ni få höra något som ni inte hört innan och ni kommer bli jätteglada liksom.
Ja.
Och era låter, den kändes som en sån där, när man drog på den, att när man hade gjort det några gånger, så det var ju som att taket lyfte liksom.
Vi hade några konserter som blev bra då efter att folk hade uppmärksammat det. Så här, spelade vi ute på universitetet på Allhuset, och då var det var vi, Shout Out Louds och ett band från Småland som heter Ester.
Just det.
Och vi headlinade. Och då var det så att folk gick upp på scenen och stage dive och sådär. Så att jag fick micken på tänderna hela tiden. Så till slut började jag liksom sparka ner folk från scenen för att inte de skulle förstöra bara mitt liksom scenframträdande.
Oj. Du känns inte som en person som sparkar på folk.
Nej, men det var ju för att jag fick micken på tänderna. Jag var så skraj att jag har varit med om polare som blivit av med tänderna. Ja. Och ja. Jag ville, det var ju rent självförsvar, det var inte något. Det var ju roligt att folk gick igång och
ja, ja,
dansade mohikandans runt trumsetet och så, men vi hade inte något emot det. Men då såg det så kul ut, och så hade de några såna här personer som jobbade med Senkväll med Lok. Jag kommer inte ihåg vad de heter, de som var musikproducenter. De såg det gigget, och då sa de att ni måste spela i vårt tv-program. Och det var ju innan vi ens hade släppt en skiva liksom.
Ja.
Vi hade inte en låt på radio, ingenting.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ändå rätt fantastiskt när man tänker på hur stort Senkväll med Lok var. Vad tänkte du då när ni fick frågan om att spela i Senkväll med Lok?
Ja, vi fattade att det var en stor chans, såklart. Och man hade så ont om pengar. Och jag hade ett par brallor som jag tyckte om, men de var inte svarta. De var typ gröna eller något. Så jag kommer ihåg att kvällen innan så tar jag så här köper en sprayburk och sprayar de svarta. Så att det luktar liksom typ, vad heter det, lösningsmedel av mig. Fan, det så luktar. Fan, mina brallor stinker bensin.
Och det var de du hade i sig kväll med Lok.
Det var mitt sätt att göra mig fin. Liksom. Så det var förberedelsen.
Jag hoppas att alla letar reda på det här, om det här finns på YouTube eller någonting. Kolla på Loves brallor helt enkelt.
Jo, de ser rätt så snygga ut, svarta. Det var ju så smart scendekor, sista minuten lösning liksom. Ja. Men kan du bara tjacka på brallor? Liksom. Ja, jag vet inte. Så där var det jämnt alltså.
Men vad hände efter det här framträdandet?
Det som hände var att vi fick ut en EP på våren och signade med MNV.
För som sagt, alltså, Sen kväll med Lok var ju vid den här tiden, det var ju, var det något TV-program, för folk tittade fortfarande på det, så var det ju det. Det var ju som en sån jättegrej liksom. Folk pratade om det på fredagen ute. De som hade varit med liksom, det var ju så här.
Ja, visst, man såg också första gången liksom Shoreline spelades genom det programmet och så. Ja, visst, det var ju det största man kunde göra. Och jag vet också att det var maxat, för att jag, hela musikbranschen passerade vi genom min mobiltelefon under några veckor där.
I
2002-2003. På vintern där. Och jag minns att alla ville signa oss. Och det stod mellan Isses, det här, Dolores och MNV. Och jag minns bara att
vad var det som avgjorde? Vågar du avslöja?
Att vi fick använda Mistlur-loggan. Och det var jävla grön. Men det kan jag ångra, att vi inte släppte första singeln på Dolores singelklubb. För att
just det, de samlade jag på. Just det, de gav ut där de där skivorna. Har du många?
Nej, det ska jag, tre. Men jag samlar. Nej, men de gillar jag alltså. Jag älskar liksom hela den idén.
Ja, och det var så otroligt limiterat och väldigt fint liksom, alltihop liksom.
Så det här är så här, om man ångrar grejer, så är det att jag inte släppte första liksom singeln där. Det hade varit
en fin start liksom.
Det hade varit någonting för nu sa jag precis att jag inte samlar på eller bryr mig om materiella ting, men det hade varit en kul grej att spara på, tror jag.
Här. Men det gick ju rätt bra ändå.
Ja. Men sen spelade vi i alla fall hela så här sommaren och så här på alla festivaler och så. Och det allting var väldigt nytt. Vi hade oftast så här. Ingen av oss hade spelat, åkt runt på turné och så.
Nej.
Så det var precis som den här filmen Commitments, att när det började gå bra så kraschade jag alltihop.
Ja. Vad var det, vad hände?
Nej, men folk låg med varandra i bandet. Folk fick hemlängtan mitt tre datum liksom. Så skulle någon åka hem.
Ja,
du vet, funkar inte. Nej. Och sen så var det väl lite också jag tror att när vi var klara så, alltså sommaren där, jag minns inte exakt vilket, nu minns jag faktiskt inte riktigt sista spelningen eller så, men jag minns att på hösten så, så tog vi det lugnt. Och det slutade också lite tråkigt med att vi blev lite så här osams, jag och Danne, eller han snarare försvann lite grann. Danne som spelade keyboard, vi bodde ihop. Så att det slutade med att vi flyttade från Haninge, hela det här huset som vi haft där under 4 år. Hela den eran tog slut lite grann. Vi tog alla instrument och schappade åt varsitt håll efter den. Så det var liksom, det var ett slut.
Kände du då någon gång att aha, det här var det här?
Ja, så kände jag, exakt då. Så kände jag. Och jag minns att då skulle vi fortfarande göra en skiva.
Ja.
Och då sa jag bara att men den där skivan kommer heta något annat. Det kommer bli ett annat band. Det kommer inte heta Florence Valentin. Och då sa de, jo, det kommer vi se att Florence Valentin. Så den skivan som heter Johnny Drama, den gjorde jag i stort sett själv. Jag hyrde ett jättestor replokal under T-centralen vid Postenterminalen. Satt jag där typ ett år typ, och lånade in, folk kom förbi och fick spela en liten trudelutt, så klippte jag ihop allt. Och så jobbade jag på Operan tillsammans med Henning och Erik från Tough Alliance. Vi tre, de hade inte,
nej,
de höll på med sitt band, men
ja,
hade inte släppt någonting än.
Nej.
Så vi stod i garderoben och gav ut, vet du, delade ut såna här minkpälsar till Östermalmstanter snackar musik. Så brukar jag gå från Operan till T-centralen i min källare och jobba på natten. Hela skivan är pyr av liksom naivitet så att det smäller liksom. Men det
är en skön känsla liksom.
Jag tycker att den är fin. Den är ganska fint producerad där, inte så att, alltså det låter rätt så schysst om det. Mm. Som Johnny Boy har en, var en låt som handlar om Danne. Det kanske man inte fattar för det är så, den är så utsvävande text. Mm. Det låter som att det handlar om en gammal cowboy eller någonting, men det som hände var att hans föräldrar hörde av sig till mig. Har du hört om Danne? Då hade han hamnat på kåken. Mm. Och så vi träffades på häktet i Flemingsberg.
Oj.
Innan han satt av sitt straff då. Så det var det som också gjorde att låten Pokerkväll i Vårbygård handlar om det den gör.
Ja.
För att det var när han muckade så sågs mycket i Vårby, för han och Cesar flyttade upp ett ungkarlskollektiv där.
Mm.
Så våra pokerkvällar var vårt sätt att typ bli polare igen och hänga.
Hitta tillbaka till varandra.
Ja.
Kände du att det var ibland kan man känna med vissa människor när man har tappat bort dem att man känner så här, men den här människan är ju otroligt viktig.
Ja.
Kände du det liksom hela tiden?
Ja, verkligen. Alltså alla de i det gamla gänget är personer som jag har liksom, som man har formats med och av under sin uppväxt. Alltså mellan 20-30 är det ganska formbara år, eller hur ska man säga? Att jag har alltid gillat liksom poppublik på det sättet. De är oftast mellan 20-25 och det finns mycket så här idealism och så här framtidstro och sånt där som jag gillar. Och också djupsvart, mörk, svartsyn så här.
Ja.
Och det är väl de där motpolerna som popmusik oftast har som starka starka uttryck.
Mm.
Och jag har alltid gillat det. Och jag tror att vi var ett sånt gäng som vi formades av att diskutera livet, framtiden, politik, allt i en turnébuss tillsammans. Och sen har vi glidit isär. Alla jobbar med olika saker och vi spelar inte ihop längre. Men när vi när mitt program är så mycket bättre sändas, så då sa vi att vi ska se det här programmet ihop. Och så ska vi sitta på en pub någonstans. Men den här puben blev till slut en bio, för att vi blev så många. Så vi var 60 pers till slut som satt och kollade på det här programmet på Tellus bio.
Ja.
Och
känslosamt.
Ja, och det var så jävla kul. Och det var typ bland den varmaste kvällen på väldigt länge. Jag tror alla kunde känna sig extremt stolta över det.
Mm.
För att det var ingen stor passage med just det bandet, men jag tror alla kände sig väldigt delaktiga. Mm. Och så det var även pooler från mellanstadiet och sådär som jag hade band med då som kom förbi. De har aldrig träffat varandra, de här olika personerna heller.
Nej.
Så att det var hela ens liv som på något sätt stod där och tittade på en film.
Livet passerar i revy utan att man dör.
Ja, exakt.
det är det bästa.
Bra sagt, det ska jag komma. Ja, men det var exakt så det var. Det var ett stickspår kanske. Men...
Nej, det är stickspåren som är de bra.
Mm.
Men ni fortsatte med Florens Valentin.
Ja, då gjorde vi en hel skiva som hette Pokerkväll i Vårbygård.
Mm.
Och den var väl egentligen det som är vårt liksom, lite genombrott, eller vad man får säga. För att den låten fick liksom bra... Den gick på radio och sådär. Och sen så spelade jag i Allsång på Skansen. Jag fick leda Allsången och så. Vilket, det var en jättekul grej.
Mm.
Jag gjorde Carl Gerhards Jazzgossen.
Mm.
Och det fick någon slags genombrott.
Det låter ju hela tiden som att du har fått du har fått göra saker som är så här extremt oväntade på något vis. Alltså oväntade för en artist som du. Mm. Det där med att liksom vara så här, innan jag släppt någonting så kommer man med i Sveriges största tv-program och sen är det Allsång på Skansen med ändå något sorts liksom komma från en indievärld på något vis. Mm. Och nu har det varit så mycket bättre också.
Ja, har du någon, det är Forrest Gump över mig.
Ja, precis. Har du någon idé om varför det där hände? Eller är det bara det att du är född med sån otrolig tur? Eller ja, tur och talang?
Ja, men det är tur, det är slump. Det är alltid så här 5-12 grejer. Alltså, jag tror att Allsång på Skansen, det var ju verkligen... Det var han som var bildproducent, eller producent. Han diggade den låten.
Mm.
Och bara, den här snubben måste in, liksom. Och han var helt, så här, en person som var extremt ambitiös. Han höll på och brydde sig om hur dansnumret skulle se ut som skulle komma efter oss. Han var så här, hade bra koll. Så att en sån person röstar för en är viktigt, liksom.
Mm.
Och det var likadant med, tror jag, Så mycket bättre. Att det var flera i både på TV4 och Mastiff och så här, som diggade mig.
Mm.
Så det, men jag tycker oftast att roliga grejer som jag fått göra, om det har varit så här, som kan vara lite så där definierande saker, som till exempel att jag fick göra två bokomslag för Lena Andersson.
Mm.
Det har varit en ren slump bara. Jag råkade sitta och hade som idé att jag skulle teckna levande djur, alltså inför bild, alltså sagoböcker.
Mm.
Där allt är djur som är som människor, lever, ja, som människor.
Mm.
Och så var det en kompis som bara, men Lena Andersson håller på att göra en bok om ankor. Ni borde ses.
Ja.
Och så fick man göra en sån grej.
Ja.
Och hon var en stor idol för mig.
Ja.
Och det är en ren slump så att man får göra saker som bara så, och livet är lite så. Att få spela med Perssons pack var också en sån grej, att få spela med en idol.
Så var du plötsligt med där.
Så var jag plötsligt med i bandet. Ja. Och Niklas Frisk som jag vickade för. Han är han var ju också en sån idol.
Mm.
Men jag tror att livet är så här, vissa grejer är viktigt en viss tid så där, och sen går du över till något annat så att, på något sätt är det också lite sorgligt när så här, mystiken försvinner kring saker. Jag tänkte på det där med, jag håller på att ta körkort snart, ska jag liksom köra upp. Nu har liksom hela mystiken med att köra bil försvunnit för mig. Nu vet jag hur man gör, men
Nu kommer du märka att vägen mellan till exempel Stockholm och Jönköping är extremt tråkig.
Ja, precis.
Det finns inget romantiskt med att köra det här. Det är bara...
Så det kan jag tycka är lite så här, kanske det vemodiga med att få saker, så här, lite drömmar gå i uppfyllelse och så.
Hur förhåller du dig till de här, till exempel Perssons pack, om de har varit, de har betytt saker för dig innan och sen så spelar du där? Var du liksom nervös i början eller så här, nu måste jag...
Nej, jag minns bara att jag var skitdålig första gigget.
Ja.
Alltså det var så dåligt så att jag fattar inte ens att jag fick jobbet helt ärligt. Men
nervös menar jag just att det där att man då ska göra någonting med några som har varit ens idoler innan och nu hus.
Nej, men jag lider kanske av en grej, och det är lite hybris. Alltså jag tror att jag är jätteduktig på någonting som jag egentligen inte kan alls. Det tar tid för mig själv att fatta det.
Mm.
Och även för folk runt omkring mig. Så när jag skulle spela in nu med den plattan jag har gjort nu tillsammans med Per Wiksten, så sa jag så här att jag ska spela alla instrument. Det är liksom en grundförutsättning för att det här ska funka. Okej. Okay. Och det tog ett halvår för honom att förstå att jag inte kan spela trummor. Jag kan verkligen inte spela trummor. Så då har han liksom klippt och klistrat och jobbat med varenda taktslag. Och sen så lånade vi in en kompis. Han skulle bara spela på en låt. Och sen så märkte vi att anslaget, allting, ljudet kanske var bättre. Per, å andra sidan, han kanske fick en bättre truminställning på micken, jag vet inte.
Ja.
Men
du har fortfarande inte släppt det. Du tänker att
jag tror Per tycker att det är kul,
ja,
så att jag liksom inte fattar det själv så. Men han gjorde mig uppmärksam på den grejen. Mm. Och till exempel när jag lärde mig köra bil nu, så gick jag därifrån och tyckte jag, det här fixar jag. Och sen så sa läraren så här att du har nog 20 lektioner kvar innan du kan köra upp. Så är det.
Fast sånt, alltså jag gillar den grejen att inte vara det där. Man kan känna igen sig lite grann i det, att inte begränsa sig liksom, för då kommer man ju ingen. Du skulle inte komma någonstans om du bara liksom satt och tänkte, nej men jag kan ju inte det här.
Nej.
Jag måste liksom vara superbra innan jag liksom gör det.
Så ja.
Det har ju.
Nej, men jag tror att jag vill också säga lite undersöka hur saker och ting fungerar. Alltså när jag var liten så sydde jag oftast mina egna kläder och sådär. Och det gör jag fortfarande, ska jag säga. Ser ofta om. Fan, jackan sitter lite pösigt här, syr in den eller så. Men med ganska halvtaskigt resultat oftast. Det är bara att jag är intresserad av att kan man bygga en grej, då vill jag veta hur man gör det.
Sådär. Jag vet själv att jag har gjort väldigt mycket saker själv som jag har kommit på nu i efterhand. Bara, det skulle varit gött om man hade varit tre till om den här prylen. Då hade det blivit förmodligen väldigt mycket roligare. Man hade kunnat att dela saker med andra är ju alltid gött.
Liksom. Ja, men du är inne på något. Alltså, för att jag tror att när jag satt i källaren under postenterminalen där vid T-centralen och gjorde Johnny Drama, då tänkte jag inte så på samarbeten, utan då var det bara
du.
Jag och en dator i stort sett. Och det är synd faktiskt. Det kanske hade varit mycket häftigare om man hade jobbat liksom med andra då. Men det är också så att det är också tur att hitta de man kan jobba med. Jag tror jag söker mig alltid mig fram och letar folk att jobba med. Och det, som nu till exempel, så har jag liksom skrapat ihop ett nytt band och sådär. Och det har varit...
Har det varit svårt?
Ja, det har varit svårt för att veta att man passar ihop rent personkemiskt. Ja, vi vet inte än, vi ska börja repa om en vecka. Så det är bara, man måste ju testa. Men det är jättekul. Det har varit väldigt kul för att jag har nog aldrig gjort så. Ska vi starta ett band? Eller vi ska inte starta ett band, de ska ju kompa med. Det blir lite...
Det blir ju som ett band, eller det blir, ni kommer ju
precis
att sitta ihop lite.
Ja, de blir ju hyrda pistoler liksom. Men det är ändå ett gäng som ska spela ihop 25 eller 22 dagar.
Det kommer ju vara så mycket lättare om ni i alla fall inte är förbannad på varandra.
Precis. Nej, men eftersom jag har spelat i band så vet jag liksom vad som krävs, sådär att som bandledare sådär, måste man måste ringa de där 150 samtalen för att få ihop alla in i en turnébuss och sen åka iväg.
Är du den som brukar göra sånt? Band brukar ju ofta ha de här olika rollerna. Har du haft den rollen att såhär, du fixar grejerna? Liksom?
Ja, jag ringer och... Och det var kanske lite skönt när jag spelade med Perssons Back. Jag började bara hoppa in i en bil. Kom klockan 11.
Alltså,
så åker vi.
Jag tänkte vi skulle prata om detta stora som du var med om i somras. Eller som vi har sett nu, Så mycket bättre. Någon ringer ju dig såklart och frågar om du vill vara med. Kan du försöka återskapa när du första gången får frågan om att vara med i Så mycket bättre?
Ja, jag har ett management som det är Per Hägglund som sköter mycket av mina åtaganden så här, och han hade varit i diskussion med dem. Han visste att de var intresserade. Så det enda egentligen det där samtalet var att vill du träffa dem? Och de vill ta det lite på pulsen. Och då var det ett möte vi hade ihop med Mastiff som producerar programmet och TV4 och mitt skivbolag och Per då från mitt management. Så plötsligt satt jag 11 pers i ett rum och pratade om det här programmet. Och då fattade jag att det var liksom så här. att alla är väldigt intresserade av det här.
Vad hade du för relation till programmet innan?
Fan, ganska lite. Alltså, jag hade såklart chatten, men det programmet som jag kommer ihåg, som jag minns att bara gick på tv och den råkade stå på, och det var Olle Ljungströms program. Och det var så himla bra. Dels att Olle Ljungström är bra, men också det var ett bra porträtt av honom. De andra gjorde bra versioner. Alltså, jag fastnade bara. Jag tyckte att programformen var väldigt bra. Så inför det här mötet så kanske jag kollade på två delar till, tror jag. För de har ju dem uppe på internet. Någon med Ulf Dageby kollade och sådär. Så att jag hade något att berätta. Nej, men vi pratade lite allt möjligt. Men då visade det sig också, jag hade haft ett så här gig. Jag hade satt ihop ett band tillsammans med några andra och spelade två låtar bara på Lydmar Hotel. För att vi skulle släppa första singeln för skivan och så här, jag var mitt uppe där. Och då var några där och kikade. Så jag fattade att de hade liksom...
De hade kollat upp dig.
De hade kollat upp mig. Ja. Sorry. Men då efter det mötet, då var det liksom bara hypotetiskt.
Ja.
Och då minns jag att jag gick därifrån och tänkte, fan, vad det här vill jag verkligen göra. Men jag har ju inte fått frågan.
Nej. Det måste vara en jobbig grej att ha det här. Ja, nu vill jag, och så kanske det inte blir av. Ja. Alltså den.
Det var liksom, men kanske om vi skulle göra det här så kanske det skulle vara så här. Hur skulle du känna för de här personerna? Är det några du gillar? Så här. Då gick jag därifrån med en så här känsla att det här vill jag göra. Fan, då kommer det inte bli av.
Nej.
Så var det mycket. Jag gick omkring och grämde med en vecka där, typ att det är för bra.
Men sen så kom det liksom...
Ja, men då... Det var också så här att de var så sena med att ge mig frågan också. Så att påsklovet blev en vecka till. Och det var lite så där. Jag minns inte riktigt exakt hur det var. Men jag trodde det var kört i alla fall. Och då så ringde bara Per och sa att nu har du fått frågan. Vill du? Ja!
Firar du?
Ja. Eller hur? Jo, jag kommer ihåg. För att det var, jag skulle med en polare, Pontus Holmgren faktiskt, han som hade bandet Pontus och Amerikanerna. Han och jag har lärt känna varandra. Vi skulle gå ut, han och jag, bara ses, för vi hade inte setts på länge. Så jag fick det här samtalet på väg till att träffa honom. Och så det var det första jag sa till honom, att jag ska vara med i det här programmet. Han bara, ja, men det är ju skitbra, för han hade tittat jättemycket på det.
Ja.
Och
bra start på en kväll.
Ja, och han är ett stort fan av Orup och sådär. Så vi gick på konsert, så minns jag att vi slutade på Rish i baren, för att Fredrik Ekander som är boss på Cosmos, han spelar skivor där. Vi bara var där. Så att det slutade en blöt kväll i alla fall. Vi var väldigt glada.
Sånt där brukar vara att alla ska hålla det hemligt och så.
Ja.
Alltså att du skulle vara med, men du sa du det till alla eller
det var hemligt. Liksom? Det var hemligt, ja. Nej, jag tror jag sa det bara till Pontus och till min tjej. Jag sa det faktiskt inte till någon annan. Jag sa det till Pontus för att det hade ju blivit skitkonstigt.
Bäst var du glad.
Ja. Nej, men han var rätt person att prata med.
Jag vet när jag tittar på det där, du gjorde ju bland annat Carolas Tommy tycker om mig.
Ja.
Och vände på könsperspektivet där.
Ja, just det.
Eller hur man säger, vände på, ska man kalla det.
Ja, att det är en kille och en kille.
Ja, precis. Den har ju blivit emottagen väldigt, väldigt bra inom HBTQ-världen, om man får säga så.
Har den det?
Ja. Är det något som du har känt efter just den?
Jo, alltså, det var... Jag läste en bok om Carola. Det finns en. Och han beskriver mycket den här fanklubbkulturen kring Carola. Och det är ju slager... det finns någon genre inom slager som just gay ja. Någon typ av gayrörelse diggar liksom. Och hon är en sån artist, och så jag tänkte såklart det, att den här låten skulle kunna liksom passa av det skälet. Men sen finns det så många andra dimensioner också av det, för att Carola har ju med sitt med sin tro och så där, gjort massa konstiga uttalanden som hon har fått ta tillbaka och så där, om just om homosexualitet och sådär, mm. som låter väldigt amerikanskt. Hon är ju väldigt amerikansk. Men det gjorde också att ämnet kom upp på bordet lite grann. Och hon fick liksom berätta om att hon själv har varit kär en tjej och så här. Och det brukar ju oftast vara sådana här grejer, tycker jag. Oftast som kanske ligger bakom att man har konstiga uppfattningar ja. om andra. Att man själv kan identifiera ja. Sig med det, helt enkelt. Så allt det där kom upp på bordet på ett bra sätt på TV. Liksom. Mm. Och det var kul.
Mm.
Och jag gillar den låten. Jag tror att jag kommer spela den mycket faktiskt ja. Framöver.
Det är inte en klassiskt arrangemang eller klassisk låt för samkönad kärlek på något vis. Liksom.
Nej.
Att det är väl det som många har tagit till sig då, att den liksom den visar på någonting annat, att det här kan vara vad som helst. Liksom. Mm. Det här bilden jag har fått i huvudet, det är ju typ att det är två rocksnubbar som gillar varandra. Och det är skön grej. Liksom. Mm. Att det inte bara är de traditionella myterna, utan det här är något annat. Liksom.
Ja.
Fast det här finns också, så berättas det. Tack vare att du byter ett enda litet ord.
Ja, det finns mycket att sjunga om när det gäller sån där hur relationer ska vara och ja. Är. Inte bara liksom när man är tonåring, utan liksom vuxna och
när som helst.
Det är så jäkla konservativt med det här kille och tjej och barn. När jag inser så här att vi börjar diskutera, vi har vänner som har barn över fast olika familjer och alltså det finns så, snart kommer det komma så här poplåtar om vad heter det?
Stjärnfamiljen.
Ja, fast låtar om, du vet, när istället för fyra, när du fyra. Jag heter det Stjärnfamiljen.
Ja, Stjärnfamilj.
Tack.
Ja, istället för Stjärnfamiljen, ja, det gamla.
Det kommer komma poplåtar om det. Jag är helt övertygad.
Ja, det är klart att det kommer eller i någon så här flersamhet på något sätt och allt sånt där liksom.
Var det inte görs liksom för kladdigt, alltså så här, vad heter det? Pekpinnaktigt, utan det
men
måste...
nu har ju du sagt det, så nu blir det ju
nu kommer kanske det.
Kom ihåg vad ni hörde det först.
Ja, exakt. Ja.
Varsågod. Hur du har spelar in nytt nu och ska släppa?
Nej, alltså skivan är klar.
Mm.
Och den ges ut i februari.
Mm.
Så nu, den heter Barn av Amerika. Och är en temaskiva, har jag sagt. Att den är. Jag hade någon idé om att den handlar om migration och så här, folk som hur liksom arbetarklassen ofta handlar om att det är att det finns de som jobbar liksom med de lägst betalda yrkena är ofta folk med invandrarbakgrund och svenskar som slåss med etniska motsättningar på något sätt. Det finns också en koppling till liksom för 100 år sedan när folk utvandrade till Amerika och svenskarna var liksom invandrarna som irländarna pratar skit om och sådär. Det finns sådana tydliga liksom kopplingar historiskt till Joe Hill och sådana personer som jag är inspirerad av. Och jag ville göra en skiva om liksom mångkulturalism och det här att hitta det gemensamma i allting och hitta liksom de positiva värdena av smältdegen liksom, när kulturer och språk och idéer blandas liksom. Men samtidigt försöker göra något typ av porträtt av det här med att vi är turister på något sätt. Om vi är turister som kommer till en charterort, så är man där kanske som en solturist eller en person som kommer från ett fattigt land och försöker sig söka lyckan i ett nytt land sådär. Under jäkligt dåliga, med väldigt dåliga förutsättningar då. Och att vi liksom ser det i gatbilden med människor från Rumänien som syns i varje kvarter utanför ICA och så. Jag känner ju nästan jag morsar på dem i mitt kvarter som står och tigger utanför tunnelbanan och vid Konsum, precis som jag morsar på mina egna grannar.
Mm.
Jag har liksom fått den typ av...
Brukar du känna att, att du skulle vilja göra mer?
Jo, alltså det här är en fråga som har liksom intresserat mig länge. Mm. Som jag börjat engagera mig i. Jag började engagera mig i ingen människa är illegal. Men jag känner mig lite för gammal. De flesta där är ju 18 år, 20 år och idealister.
Mm.
När man är liksom 10 år äldre så känner man att jag måste hitta liksom något annat jag kan göra. Och nu är jag medlem i FAR, som är, jag har en tidning som heter Artikel 14. Och jag vet inte hur jag ska engagera mig exakt politiskt, men jag tror
fast ett bra sätt är väl att göra det du är bra på. Du släpper musik som får folk att tänka och som får folk att på något sätt kanske känna någon sorts styrka i det där, att så här, ja, men shit, här kommer en skiva med bra låtar som berättar om samma sak som jag tänker på.
Mm.
Och det är också ett sätt att förändra någonting på, tänker jag.
Ja, och precis, att man får ner det på något sätt i konkreta liksom, låtar och så här. Ja, jag tror också att det kanske är egentligen det jag ska hänga mig åt.
Varför tror du att vi har ett sånt samhällsklimat just nu? Vad det är som har hänt?
Ja, alltså, det handlar om är ju att jag tror inte det finns någon ideologisk rasism som är liksom jätteutbredd, utan det handlar ju om en krass ekonomisk verklighet. Just att man konkurrerar med varann på, alltså på en arbetsmarknad som liksom blir mer och mer, vad ska man säga, det blir större och större löneglapp mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite.
Det som vi i Sverige har pratat om så här mycket var att så här, vi har byggt upp något sorts folkhem med en viss nivå.
Mm.
Nu kommer så här backslashen utav det på något vis. Just att det blir en konkurrenssituation, att då har vi vant oss vid någon speciell levnadsstandard. Och sen är det väldigt svårt att gå tillbaka igen för väldigt många människor. För då tycker man varför ska jag få det sämre?
Ja.
Att det blir någon...
Nej, men jag tror att alla måste diskutera vad man betalar för, oavsett om det är liksom, alltså klimat, i klimathänsyn eller också i vad saker kostar. Alltså jag tycker det är liksom, jag tycker det är konstig mentalitet liksom, att alla ska, för att man har råd, ha möjlighet att ha städhjälp hemma som sköts av någon som inte har samma liksom löneanspråk som de som är direktörer. Alltså, jag hårdrar, men liksom det, jag tycker det är konstigt att man inte kan städa upp själv hemma. Alltså, nu blev det också stickspår, men min skiva i alla fall, Barn av Amerika, tror jag, liksom, jag ser det som en hyllning till de som utvandrar och invandrar idag.
Dil Oduvo, mit tu Gibuman.